KJP. På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
De kan skriva mina citat innan jag ens säger dem. Så.
Där har vi en dialog. Vi har ambitionen att det ska vara klart ganska snart.
Kommer man att se en mycket spännande fortsatt utveckling. Hur vi ska utveckla GIF Sundsvall. Vi har en spännande utvecklingsresa. Mycket spännande utvecklingsresa.
Han var klok nog att välja Sundsvall som nästa utvecklingsmöjlighet.
Det är en spännande lösning.
Spännande vård. Väldigt spännande central mittfält.
Du lyssnar på GIF-podden. I den 85:e matchminuten Peter Wilson.
GIF-podden är tillbaka med ett nytt avsnitt och det är det 111:e i ordningen och lite historiskt eftersom vi nystartar efter nästan ett års uppehåll. Och det gör vi med dagens gäst till ära och vi ska inleda med en liten faktaruta och då tänker jag att du får säga ditt fullständiga namn.
Erik Mats Simon Andersson.
Mats Simon. Är det släktnamn?
Mats är från pappa och Simon skulle jag hetat egentligen. Men när jag föddes så blev det lite... Mamma är osäker så då fick det bli mellannamn istället.
Det kom inte ut en Simon.
Nej, hon tyckte inte det.
Nej. Så. Jag skulle också ha varit en Ludvig, men min syster heter Hedvig.
Okay.
Och hon protesterade, hon tyckte att det var en stöld. Så att det...
Ludvig och Hedvig.
Ja, och ålder är ju nästa fråga i rutan.
Ja, precis blivit 24 år.
Ja, igår ska vi säga när vi spelar in det här, 3 maj.
3 maj.
Smeknamn?
Ja, alltså det har varit lite olika. Men här uppe har det väl blivit... Så nu uttalar inte jag det likadant som dem, men de säger Anders.
Alltså
en liten förkortning på Andersson. Men nere i Skåne så var det vissa som kallade mig för Ecke.
Ja.
Men annars har det varit Erik för det mesta. Det
känns ja. Hade du velat ha ett tyngre smeknamn, Erik Andersson, för alldagligt?
Nej, alltså jag tycker ändå det är okej. Okay. Det blev lite jobbigt om det är fler i laget som heter
ja.
Erik. Men annars... Så fungerar det bra med Erik tycker jag.
Vi har ju haft Erik Larsson här och jag hade en teori om när han spelade här. Om
ja.
Han hade varit i A-landslaget om han hade haft ett mer exotiskt namn.
Tror du?
Ja.
Ja, mycket möjligt.
Jag vet inte om det håller, vi får se.
Ja.
Nästa fråga, vad äter du till frukost?
Alltså jag har kört samma frukost... I princip samma dag i flera år nu. Det är havregrynsgröt och antingen så steker jag 3 ägg eller så kokar jag 2 ägg.
Ja.
Och så kaffe. Kaffe på det.
Yes, kaffet. Eftersom du är småbarnsförälder. Vilket leder oss in på nästa fråga. Familj.
2 barn. En som är 2,5 och en som är 3 månader. Sen har jag min fru och en liten hund.
Yes, och moderklubb?
Kommer från IK Vorm från början. En liten klubb i Landskrona. Eller, jag vet inte om det är så fortfarande, men förr så var det den större ungdomsklubben i Landskrona. Sen slutar det alltid med att man antingen så går man till HGF eller till Malmö eller till upp i Landskrona.
Yes. Största idol?
Största idol... Alltså allt eller?
Ja, där får du tänka vitt och brett.
Ja, men mitt liv har ju handlat väldigt mycket om fotboll. Så Iniesta var en stor idol innan. Just när Barcelona var som bäst. Så för att jag väl tycker för honom och tycker att han är en grym på, eller han var en grym på att spela. Nu har jag inte sett honom på länge, men just då så var han grym på.
Mm. Hur spenderar du en ledig dag?
Ja, går upp på morgonen, ofta när den äldsta dottern vaknar. Sätter på tvn, fixar frukost. Sen går man ut med hunden. Söker hitta på någonting på förmiddagen, eller så är man inne på förmiddagen eller, och går ut på eftermiddagen, eller så gör man tvärtom. Så inte jättemycket egentligen. Så när man väl är ledig så lägger man väl tid med sina barn. Det är det man gör.
Du är en family guy.
Ja, yeah, det skulle jag väl säga att jag är. Speciellt nu när vi reser så mycket som vi gör, så får man ju ta vara på de lediga dagarna man har. Även om vi har mycket fritid så är det ju ändå inte så många hela dagar som man får. Så då passar man ju på att spendera det på familjen.
Vad lyssnar du på?
Musik.
Eller? Fel. GIF-podden.
Jag får börja göra det nu.
Ja.
Jag har inte gjort det innan. Men
svårt att lyssna på en podd som bara ligger och vilar.
Ja, det är det faktiskt.
Jag tänkte att vi ska hoppa över mot karriärsegmentet och börja lite där det började, helt enkelt. I Vormo. Mm. Eller säger du Vormo? Vormo.
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 På exercisfältet har jag läst mig till. Stämmer det?
Ja, ja. Vi kallar för Xan.
Ja. Hur är relationen till moderklubben?
Så nu har jag inte varit där på väldigt länge. Men de tycker det är jättekul att de har fått vara med och fostra en spelare som spelar elitfotboll i Sverige. Så alltså när jag var i Malmö så var det ofta som de kunde höra av sig och fråga liksom om jag ville vara prisutdelare på deras kuppor och kunde vara och träffa något lag någon gång och sånt. Och så. Men då var jag mer i Landskrona, för då hade jag inte familj på det sättet. Utan då var jag ju, ofta man åkte till föräldrarna, det var lite enklare då. Bara sätta sig i bilen och köra lite käka. Men sen på senare år så har det inte blivit så mycket. Dels för att de kanske inte har varit så mycket kuppor nu. Men jag tycker väl ändå att relationen är bra med dem. Och så, om jag är där så pratar ju de som känner till mig. De pratar ju med mig, och de som har varit där länge har ju varit där när jag var och spelade också.
Hur stor roll har de haft i fotbollsutvecklingen för dig?
Det är väl mer tränare egentligen som har spelat någon roll där, och det var ju min pappa som startade upp det.
Mats,
ja. Han startade upp det laget tillsammans med en annan pappa. Och de startade faktiskt det för 95-orna, de som är två år äldre, för min storbror och hans kompis, de är lika gamla. Det var inte de som startade, men de höll i träningen i alla fall. Så det fick jag hänga med där. Så, ja. Sen har det varit lite frön och till med tränare hela tiden, men min pappa hängde ju med egentligen hela vägen upp i A-laget, Boys.
Mm.
Så jag har haft med honom många år.
Ja, han varit en av de viktigare ledarna på vägen.
Ja, absolut. Både mamma och pappa egentligen. På sina sätt. Pappa har ju alltid varit... Han spelar ju fotboll själv.
På vilken nivå?
Han gjorde en säsong i Allsvenskan. Och sen har han ju nästan 400 matcher i Landskrona Boys.
Okej.
Okay. På superettan nivå. Det var division 1 då.
Var det med Boys i Allsvenskan?
Ja, med Boys i Allsvenskan. Sen var han i Mjällby. Han var utomlands ett år i Österrike. HIF som 17-åring. Jag har inte sett honom spela. Eller jag kommer inte ihåg honom. Han slutade i 99. Mm. Men vad jag har hört så är han bra. En bra spelare.
Ja. Och det mesta har du hört från honom.
Jo, exakt.
Nej, men vilken approach har han haft då till ditt fotbollsspelande?
Han har väl alltid liksom varit rak och ärlig och tydlig egentligen med prestationer och vad han tycker jag behöver jobba med och vad jag borde tänka på när jag spelar och ja, allting egentligen, att man måste träna mycket och ligga i varje träning för att lyckas som fotbollsspelare.
Mm.
Och där var han ju väldigt bidragande,
ska jag säga. Hur har det liksom påverkat er relation? Är det på det sättet att du tycker han är jobbig ibland, eller har det alltid varit bekvämt? Liksom?
Alltså när jag var yngre så kunde jag ju tycka att det var lite jobbigt.
Mm.
För då visste man ju liksom att när man gjorde en dålig match att ja, men nu vet jag att jag kommer få höra efter, ja men du skulle gjort det här och det här kunde du tänkt på och det här kunde du tänkt på. Det är ju kanske inte det man vill höra när man har gjort en dålig match, men, men det är ju bara bra. Sen har det blivit, ju äldre jag har blivit, ju har han väl tagit ett steg tillbaka. Och liksom är typ om jag skulle fråga honom om någonting så, så säger han ju det. Sen är det ju klart att han fortfarande säger vad han tycker och tänker. Men det är inte riktigt lika mycket nu som det var innan. Mm.
Jag borde kanske haft koll på honom då. För liksom 400 matcher i BoIS.
Ja,
han är ju en ikon då.
Ja, alltså han, jag tror till och med han har livstidssäsongskort på Landskrona IP. Så han... Han är väldigt omtyckt i Landskrona. Han var nog duktig. Så.
Var du då länge Mats Grabb eller kunde du få bli Erik Andersson? Kunde du få bli en egen person? Eller var...
I Landskrona var det ju mycket Mats. Mm. Matsson. Mm. Men när jag lämnade Landskrona och gick till Malmö så är det kanske inte så många i Malmö som har koll på honom som i Landskrona. Så då blev det väl mer Erik Andersson.
Ja.
Yeah.
Ja. Hur länge stannade du i Vormo?
Jag började spela fotboll när jag var 4. Och sen lämnade jag när jag var... Det året jag skulle bli 13.
Mm.
Så vad blev det?
Ja, 8, 9 år.
9 år.
Någonting. Och liksom, när började det märkas då att du hade en talang utöver det vanliga? För det får man väl ändå säga. För du fick ett tidigt genombrott.
Det vet jag inte egentligen. Alltså jag... Det här...
Jag, det är jobbigt, utifrån perspektivet.
Så... Jag har väl haft en liten fördel av att jag alltid har spelat med äldre spelare.
Mm.
Så jag började kanske fotboll lite tidigare än vad vissa gjorde. Och sen är det klart... Att man har haft en del av pappa när det kommer till bollkänsla och sånt. Men jag har ju tränat väldigt, väldigt mycket under åren. Men jag vet inte riktigt när det börjar. Alltså, nej, det är en svår fråga,
ja.
Tycker jag. Alltså jag...
Hur mycket la du på träning då och vad var det du tränade på framförallt?
Så egentligen var det väl det mesta. Då, nu känner jag ju min kropp lite bättre än vad jag gjorde då. Så då kunde man ju bara köra på och köra på och köra på och inte tänka på att det kanske kunde bli några konsekvenser.
Mm.
Men jag tränade väldigt mycket... styrka, löpning. Jag var ute och sköt frisparkar. Och så jag och en kompis kunde vara ute på fotbollsplanen från 10 på morgonen till 10 på kvällen.
Mm.
Liksom, jag hade ett snabbt break bara för att och käka lunch.
Mm.
Så egentligen så tränade man väl på det mesta när man var yngre, skulle jag säga.
Mm. Och alltså hur... Det var det där helt enkelt som gjorde, tror du, att du att du blev någon talang utöver det vanliga, eller vad var det som alltså, gjorde att du nådde dit, tror du?
Jag skulle väl säga att det var både och egentligen. Ja. Så är det klart att jag kanske har fått en liten fördel, men det är ju många som får det av sina föräldrar. Det är ju många som spelar fotboll.
Mm.
Så men jag har tränat extremt mycket genom åren.
Mm.
På väldigt, väldigt mycket saker.
Mm. Och sen då, när du liksom flyttade över till Landskrona då, hur var den flytten? Hur kom den upp?
Det var egentligen rätt solklart då, för då blev det, de som jag spelade med då, de blev 15.
Mm.
Och då börjar ju egentligen elitsatsningen på riktigt i Landskrona gjorde det. Så då ville ju Landskrona BoIS få över, för vi var ett väldigt duktigt lag.
Mm.
Vi hade många, många bra spelare, bland annat Rasmus Alm spelade ju där då.
Mm.
Och Det var många spelare som höll hög nivå för att vara P15. Och så då drog de ihop Jocke Persson som är i Varberg nu, Jörgen Pettersson och min pappa. De tre skulle ta över P15 då och köra med det laget. Så då var det ju typ, jag tror vi var 11 stycken från Vorm som gick till Landskrona. Mm. Samtidigt som de plockade in lite spelare utifrån också. Så det blev ju ett ännu bättre lag där egentligen. Men det var väl dags då. Mm. Vormo hade kanske inte mycket mer att erbjuda i elitsatsningen. Utan det var dags att gå till en större klubb.
Hur var de här tränarna att ha?
Ja, det var jättebra. Jörgen är ju väldigt skicklig. Var en väldigt skicklig spelare själv. Så han, när det kom till offensiva grejer, så var han jätteduktig. Sen Jocke Persson var kanske den mer taktiska. Även om det kanske inte var jättemycket taktiskt när man var 15, så var det ändå kanske han som introducerade lite. Men det var ju mycket att lära av de båda två. De var väldigt duktiga.
Vilken typ av spelare var du vid det här laget?
En offensiv mittfältare.
Ja.
Vi spelar 4-3-3. Jag spelar väl en av dem längre fram. Så jag har ju alltid varit en spelare som har velat vara med överallt. Så både där nere och där uppe. Så jag tycker själv att jag är rätt bekväm i de flesta positionerna. Men jag spelar offensiv mittfältare.
Det är ju härliga profiler. Jocke Persson och Jörgen Pettersson. Jocke Persson också ganska verbal och sådär. Jag tänker ur den där aspekten. Hur var de att ha? Hur var han att ha på det sättet?
Alltså man märkte ju inte av... Han var lite lugnare då. Det kanske var lite filtrerat i och med att det var 15-åringar som man hade att göra med. Men klart, man kunde säga några grejer någon gång som man kanske inte hade hört från någon tränare innan.
Vad kan det vara?
Nej, inget jag kommer på nu, men jag vet att det var någon gång som vi diskuterade någonting. Han är ju väldigt rak och ärlig.
Ja.
Och det är man kanske inte van vid.
Nej. Du har sagt både om honom nu är rak och ärlig och om pappa är rak och ärlig. Alltså på sättet, skäller de? Eller...
Nej, det. Alltså, jag skulle inte säga att det är skäll egentligen.
Nej.
Alltså, det är mer att de säger vad de tycker och tänker, men de är lugna i tonen när de säger det. Så, nej, inte skäll då.
Nej. Nej. Men där då i Landskrona, så du kom ju in och A-lagsdebuterade som 15-åring. Men hur liksom kom det upp? Hur lyftes du upp i A-laget?
Det var väl...
Var det Henke som tränade dem då?
Jag gjorde mina första två matcher med Henke bara. Så det var ju han som flyttade upp mig. Men så det var väl... Efter två år i BoIS. Så jag var jag var 15 det året. Och då började vi som U17. Så det var jag där på någon månad på vintern. Och sen... Så tyckte de väl att jag gjorde så bra ifrån mig, så att jag kanske borde flytta upp ett snäpp och testa på U19. Och så gjorde jag några träningar där och så var de nöjda med mig och tyckte att jag gjorde jättebra, att jag höll den nivån. Så då kom jag överens om att fram till sommaren så skulle jag träna med U19, spela matcher med U17. Och sen efter det så skulle jag flytta upp helt till U19 och spela där. Och sen så gjorde jag det och fick spela mycket i U19 och det gick bra för oss. Och Henke var rätt bra på det sättet, för han hade ju ofta U19-spelare som kom upp och fick känna på det. Och göra lite träningar och vara med. Och när jag gjorde träningarna med A-laget så tyckte de att det gick bra också. Och sen när allting var avgjort, så alltså det var redan klart att BoIS skulle komma sexa eller sjua, mm, vad det nu var. Så då sa han att jag skulle få chansen att testa.
Mm. Och då blev det från start.
Mm. Mot starten av matchen.
Jönköping.
Mot Jönköping.
Kan du berätta om, alltså, hur det var inför den matchen och just att få det här beskedet liksom. Du ska få starta. Hur var det där för en 15-årig pojk?
Det är klart det var väldigt nervöst. Jag kan inte helt beredd på det på det sättet. Men det var ju jävligt kul att få chansen att spela i A-laget. Alltså jag har ju suttit, även när jag spelade i Vorm, så var jag ju på matcherna med min pappa och min storbror och jag och mamma ibland och kolla på några boys spela. Så det var ju alltid ett mål som man hade, att man skulle få debutera i A-laget och spela för Landskrona Boys. Men det var ju väldigt nervöst, det var det. Sen gick det ju bra den matchen. Alltså, spelade väl väldigt simpelt. Så mycket enkla passningar och satt inte mig i för mycket jobbiga situationer. Men det gick bra. Jag spelade väl 75 minuter kanske.
Kommer du ihåg vilka spelare du hade omkring dig?
Ja. Max Möller var högerback. Jag tror Linus Malmqvist. Andra mittbacken har jag inte helt koll på.
Nej. Men du höll till på mittfältet?
Jag höll på mittfältet med Fredrik Svanbäck.
Ja. Fina namn ju.
Ja,
alltså Lands, spelade inte Lands då också?
Jo, Lands spelade jag åt. Ja. Men det var väl han var skadad. Så det var för honom som jag fick spela.
Ja. Men så kom målet också.
Ja,
i den här matchen.
Det där målet.
hur minns du det?
Alltså, vi hade stått dagen innan och skjutit frisparkar.
Ja.
Och det var väl egentligen en sån dag typ när alla frisparkar gick in. Alltså, det spelade ingen roll hur jag träffade bollen, så gick den in. Och då såg väl Henke det, så då sa han liksom att ja, men, får du en frispark imorgon så skjut. Och sen så fick vi en frispark och den var rätt långt ifrån egentligen. Ja. Det var kanske inte ett skottläge på det sättet, men lite hybris som man hade för att man fick starta matchen kanske, så kände man att ja, men det här är kanske chansen att dra till. Så får jag en rätt rolig träff egentligen. Träffar muren och styr och så ställer den målvakten helt och går in i bortre, i stolpen där. Så ja, det var kul. Det var väldigt kul.
Det är ju häftigt. Vad, kommer du ihåg hur du firade målet?
Alltså, det var mer en chock typ. Jag har en bild där hemma när jag bara sträcker ut armarna och står så.
Ja.
Typ som Zlatan brukar stå när han gör.
Ja.
Men, ja. Nej, men det var inte mycket mer än det.
Nej. Ganska, alltså, det är ett ganska stort förtroende ändå som Henke ger i det läget med tanke på att du är 15 år, du ska inte bara in och starta, du ska ta frisparkar också. Jo. Vad tänker du om det?
Alltså just alltså då, i yngre ålder så tränar jag sjukt mycket frisparkar. Och det året tror jag hade gjort en 5 frisparkar som det har blivit mål på. Så jag hade ju självförtroendet att skjuta. Och där var jag väl ingen annan vänsterfotad på plan. Och det var från högersidan. Så då kände väl de flesta att låt honom testa.
Ja, det funkade ju.
Ja, det blev bra.
Men vad gjorde det där målet för dig då? Med dig? Jag tänker att det kan ju hända grejer i en 15-åring efter ett sånt efter en sån start.
Alltså det blir ju väldigt mycket skriverier och ja, men du vet, tidningar ringer och ja, allt vad det var, intervjuer hit och dit och såna grejer, men så ska vi inte säga att det gjorde jättemycket i och med det var så sent på säsongen. Han är ju bara med en match till. Sen var det ju ledigt och då visste jag att jag skulle få var med i A-laget från första, alltså från när vi drog igång i januari året efter. Så då är det liksom bara att fatta att, alltså, inte så att det kommer komma av sig själv nu, utan man måste jobba för det, och där är andra att konkurrera med, så det var bara att fortsätta träna typ.
Så att det var, jag tänker på risken egentligen, eller att det blir ett väldigt tryck runt den med det där. Hur fick du någon hjälp att hantera det?
Men där har vi egentligen, båda mina föräldrar varit rätt bra också. Att de har alltid varit noggranna med att man ska ha fötterna på jorden. Mm. Och inte flyga iväg och vara ödmjuk. Även när det går bra för en. För det kommer ju tuffare stunder också.
Mm.
Så ja.
Mm. Och, ja, men I samband med det här då, så kom det som blev ganska känt. Du råkade hamna på den här listan i The Guardian med världens 40 största talanger. Tänker du på det idag?
Nej, det gör jag inte. Alltså, det finns väl ingen mening att,
nej,
att titta tillbaka på det. Alltså, det var en rolig grej att bli nominerad.
Ja.
Samtidigt så var jag ju den fotbollsspelaren jag var då. Jag är den fotbollsspelaren jag är idag. Jag har jobbat hårt för att utvecklas, och det gör jag fortfarande.
Mm.
Så det är inget jag tänker på.
Jag tänker att det finns en risk att det blir en stress i det där.
Jo.
Också. Upplevde du det?
Ja, det är klart. Det blev en liten... kanske inte just i Landskrona egentligen, för då rullade ändå på, alltså med speltid, och mina prestationer var ofta, alltså jag var inte bäst på plan som 16-17-åring, men alltså jag gjorde okej ifrån mig i ett lite sämre lag. Men det blev lite jobbigare sen när jag gick till Malmö. När det blev så mycket skriverier. Och blev väl lovad väldigt mycket när jag skulle skriva på, och sen blev det inte riktigt så, dels antagligen på grund av mina prestationer och lite annat som spelade in också.
Vad bestod de löftena i? Vad var det för löften?
Nej, men alltså det var inte, jag ska inte säga löfte. Nej. Man kan aldrig lova någonting i fotboll, men just då så var det ju väldigt mycket klubbar som var intresserade av mig. Och Malmö sa väl att första året du är här är väl mer som ett inskolningsår. Ska spela de första 10 matcherna typ, och sen är tanken att vi satsar stenhårt på det. Men det blev ju inte riktigt så. Så det, ja.
För när du då gick till Malmö, det fanns en del intresse som du säger. Du hade också, i vilket skede var det du tränade med Juventus och Newcastle?
Det var året innan jag
blev... Det var inte tidigare.
Alltså, det var innan jag blev flyttad i A-laget.
Var?
Newcastle var efter en cup som jag hade spelat med min egen ålder när vi var 13. Så då var jag där två gånger och besökte dem.
Ja.
Och Juventus var väl... Då var jag 15. Det var det året som jag skulle bli uppflyttad i A-laget. Där var jag hälsat på en gång i 10 dagar.
För det var också en lyssnarfråga jag efterlyst lite sådana. Det finns många trogna lyssnare. Och
ja.
Jens Ljunggren frågar om det.
Mm.
Hur var det att provspela med de klubbarna?
Det var jättehäftigt. Mm. Det var verkligen en upplevelse. Först i England där, alltså man har helt andra förutsättningar där.
Mm.
Alltså, de bjuder liksom över en spelare från Sverige. Jag, mig och min pappa var det som åkte med. Betala hotell i, första gången var det nog 11 dagar, jag var där 12 dagar. Står för all mat, kommer och hämtar varje morgon och kör till träningsanläggningen. Man går ut, de har liksom, så ungdomssektionen har 7 stycken helt spikraka gräsplaner. De har egen kock som lagar mat till dem efter träningarna. De har ett stort gym och en massa folk som jobbar runt omkring. Så det var jättekul att se hur det är i ett annat land och hur de jobbar där. Det var ju egentligen samma sak i Italien. Där planerna var inte riktigt lika fina, men jag trivdes nästan mer där än vad jag gjorde i England.
Mm. Vad var det du trivdes mer med?
Så dels var det kanske fotbollen. Och sen var klimatet, kändes som det var lite enklare i Italien i den åldern. Mm. Kanske tuffare när man blir äldre, men i England var det ju typ, så när jag kom in i omklädningsrummet första gången så var det liksom, det var ju ingen som typ tittade liksom, kul att du är här, utan det var mer liksom, det där är ju en konkurrent till mig.
Ja.
Så han skulle ju bort snabbt. Men det var lite annorlunda i Italien, för det var precis som att han som var kapten, han försökte prata, även om han inte kunde engelska, så försökte han liksom, han kom här och var med här och vi går och gör det här och vi går och spelar fotbollstennis och ja.
Vet du om några av de här spelarna, om det hände någonting med dem sen?
Så jag för mig att det var en i Newcastle, en anfallare, nu kommer jag inte ihåg vad han hette, men han gjorde nu debut i A-laget sen.
Ja.
Sen tror jag han har varit nere i Championship,
ja.
och spelat. Annars har jag inte kollat. Alltså jag tränade ju lite med, det var som var lite äldre då också. Men då hade jag inte koll på namnen.
Utan nej. Och, men fick du hälsa på A-lagsspelarna då?
Nej,
fick jag inte. Det tycker jag är snålt. Ja. Man inte kunna göra det.
Jo,
men samtidigt kille. Har de, vi vill imponera lite.
De har ju så mycket folk.
Plockar man fram.
Ja, men
Del Piero.
Ja, men det var Nedved tycker jag fick ju träffa. Han har ju hand om ungdomsserien, tror jag. Så han var där. Men annars så var det ju typ, man kom in och så var ungdomssidan på vänster sida, sen körde man lite längre bort, så var det. Så man kunde stå och titta genom ett galler och se dem där borta. Mm. Men de ville inte att man skulle hälsa på det sättet.
Nej.
Alltså det är klart, hade de stått vid bilen och jag hade sprungit fram till dem hade de kanske hälsat. Men,
men det vill man kanske inte.
Nej, det vill man kanske inte göra heller. Alltså man, även om man är 15 så är man ändå där för att göra bra ifrån sig och visa sig professionell. Och då kanske det inte är det bästa att springa fram till en spelare liksom. Ah.
Nej. Men var de här kvar sen, eller var det andra klubbar med? Liksom, vad hade du för alternativ sen då när Malmö dök upp, när du slutade med Malmö till slut?
Så det var lite danska klubbar. Juventus ville ju att jag skulle flytta dit året innan. Alltså när jag blev uppflyttad i A-laget. Då ville de att jag skulle flytta dit. Men då sa vi nej för att jag skulle få spela A-lagsfotboll.
Mm.
Och sen var det väl lite danska klubbar. Och så jag har inte helt koll egentligen. Alltså det är det som är grejen. Så jag fick mer liksom höra från agenten att alltså det finns intresse. Men Malmö var väl de som var absolut mest på.
Mm.
Så då landade det.
Och här började Malmö. De satsade rätt stort också och var rätt vassa då.
Ja, det var ju det året som de gick till Champions League första gången. Så var det ju väldigt många spelare som försvann. Men de plockade ju in väldigt mycket spelare också.
Mm.
Och väldigt, väldigt duktiga spelare.
Mm.
Men alltså första halvåret gick väl ändå. Alltså, jag fick inte spela, men jag var med. Jag tror jag var med på bänken i 10-11 matcher. Men jag fick inte hoppa in någonting. Och sen så skadade jag mig på sommaren. Var borta i 2,5 månader. Och sen kom jag inte riktigt tillbaka det året. Och sen när vi skulle dra igång efter, ja, på vintern där, så hade väl tjocknat till ännu mer på innermittfältet. Mm. Så då hade vi ett snack och då sa de liksom att vi tycker det är bäst om du blir utlånad. Och då hade Trelleborg gått upp i Superettan. Så då var det liksom en 24 timmars utlåning. Mm. Så jag tränade ju med Malmö. Så jag kunde
vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad händer? Så han är död. Så jag bara, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så hon sköt han nu en meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Jag tränar med Malmö 3 gånger i veckan och tränar med Trelleborg 5 gånger i veckan och så spelar jag match. Det fungerar ju väldigt bra det halvåret jag spelar hela tiden i Trelleborg och gick helt okej för laget. Vi låg väl i mitten av tabellen och det var väl okej för en nykomling. Sen kom knäskadan, korsbandet, och förstörde ju hela den säsongen.
Vad var det som hände?
Jag var på en träning. Fick bollen av en back, typ tar en touch ut mot sidlinjen. Sätter en boll upp mot anfallaren och ska liksom bara vända om och gå på andra hållet och så bara väck knät sig. Så hörde man ett knäpp typ. Så jag förstod rätt snabbt att det var allvarligt. Så var det bara röntga och sen opererade 8 dagar senare. Sen var det väl 8 tuffa månader innan man var tillbaka och kunde spela match igen. Så jag tror att Trelleborg sa ju typ direkt när jag hade opererat mig att när du är redo för spel så får du mer än gärna komma tillbaka hit på utlåning igen, så trappar vi upp det successivt så du får komma in i matchtempo och börja spela fotboll igen. Så det gjorde vi det. Jag tror från och med omgång 7 var jag tillgänglig det året. Så var jag med hela det året, spelade kanske, jag vet inte när jag kan starta, 13-14 matcher. Och det var ju det året som vi gick upp mot Trelleborg. Och när jag gjorde det då så hade jag ett snack med Daniel Andersson och han sa att det fortfarande var väldigt tuff konkurrens. Alltså det vet man ju, Malmö, de har ju liksom 5 spelare som platsar på egentligen de flesta mittfält i Allsvenskan. Så då sa han liksom, ja, men, så du får välja själv om du vill avsluta ditt kontrakt eller om du vill byta lön ett år till. Det spelar ingen roll för oss vad du vill. Liksom. Så då ville jag avsluta det, så skrev jag 3 år med Trelleborg.
Ja. Hur var det att ta det snacket med Daniel Andersson när han tog det med dig?
Det är ju klart det är aldrig roligt. Men alltså jag hade haft så många tuffa år i Malmö. Från att liksom sitta med på bänken, inte få spela någonting, till att vara utanför helt, till att bli utlånad och aldrig riktigt få känna att man var i närheten. Så jag kände väl mer att typ för min egen skull och för mitt självförtroende och allting, så kanske det var bäst att lägga Malmö åt sidan och fokusera på något annat till 100%. För även om man var i Trelleborg och var utlånad, så var ändå tanken att jag ska tillbaka till Malmö och spela i Malmö. Det var ju det som var målet hela tiden.
Man var alltid där på något sätt som en gäst i Trelleborg.
Jo, men typ.
Att det var en station på vägen. Men alltså, men de här åren då, som du sa, självförtroendet. Och jag kan tänka mig att det är en brottningsmatch med självförtroendet. Hur, Hur var det och hur tacklade du det?
Alltså det var ju väldigt tufft. Alltså just det här att gå från att egentligen bli vald som etta hela tiden. Alltså i sin egen ålder hela vägen upp och få vara med i distriktslag och i landslag och spela i klubblag hela tiden och ja, bara få köra på till att stå sidan om och titta på. Det är klart det tar på självförtroendet och det var många gånger liksom man tänkte att fan, är jag tillräckligt bra egentligen? Mm. Så det var ju några tuffa år. Men så är ju fotbollen. Det går inte alltid uppåt.
Alltså har du någon gång tagit hjälp för att hantera det då?
Ja, det har jag gjort. Jag har pratat med idrottspsykolog.
Ja. Hade Malmö en sån eller sökte du upp dig själv?
Malmö har en.
Ja.
Jag förstod inte riktigt när jag var yngre egentligen hur viktigt det är. Men nu låter det precis som att jag är jättegammal, men ju äldre man blir, ju mer förstår man egentligen att alltså, självförtroende och allt sånt är liksom en stor del av sporten.
Ja.
Alltså, om du tror på dig själv och vågar göra grejer hela tiden, även om du kanske misslyckas någon gång, bara fortsätter våga, så kommer det gå bra till sist. Och jag behövde väl lite hjälp på traven där att komma ur det. Så det var bra att jag kunde få den hjälpen i Malmö.
Mm. Och ja, men det här som just det här utifrån som blir så väldigt synligt för alla omkring dig med den här The Guardian-listan till exempel.
Ja.
Hur om man väger emot det och vad andra människor tycker och tänker. Jag menar, förmodligen har ju folk omkring dig ofta vägt just den här utnämningen, en av världens största talanger, gentemot var du är och var du står, och så sitter du på bänken i Malmö. Mm. Alltså jag tänker, har det där gjort någonting?
Ja, det är klart. Alltså det blev väl ingen. Alltså jag har alltid försökt filtrera bort det.
Mm.
Alltså man, som jag kommer med i en tidning, det liksom inte, det spelar ingen roll för mig.
Nej.
Utan det är ju mina prestationer på planen som spelar någon roll. Och vad jag gör på träningar. Sen är det klart att, alltså man fick ju höra väldigt ofta liksom, men vad fan, alltså, du är en av världens största talanger enligt den här tidningen, så du borde ju få spela och du borde få göra det, men det är inte så lätt. Det är inte.
Och du har tagit bort det, liksom blundat, alltså, blundat för det, för den.
Ja, alltså det var ju lite svårare när man var yngre.
Ja.
Så, men alltså, ju äldre man blir, ju mer lär man sig och ju mer skit jag egentligen i vad folk tycker. Ja. Alltså det är liksom, innan var jag väl ett sånt att jag brydde mig om vad folk tyckte och tänkte. Men alltså nu skiter jag i vilket. Alltså så länge tränarna är nöjda med mig och jag känner själv att jag bidrar till laget och allting, då är jag nöjd. Även om någon sidan om skulle sitta och säga att han tycker att jag är, eller hon tycker att jag är skitdålig, så bryr jag mig inte.
Mm.
Det spelar ingen roll för min del. Utan det är de som är närmast i klubblaget och så som spelar någon roll.
Mm. Och ja, men just det, om du skulle titta på andra talanger som hamnar i den sitsen, eller andra unga killar, behöver ju inte nödvändigtvis listas som en jättetalang för att liksom, ja, andra unga fotbollsspelare helt enkelt som hamnar i samma sits. Vad skulle du liksom ge för råd till dem?
Alltså egentligen man ska ha tålamod.
Mm.
Alltså om man gör bra ifrån sig hela tiden, så till sist så kan de inte hålla en sidan. Och sen är det väl egentligen att om man känner att man har det tungt psykiskt och man har svårt att tro på sig själv, eller om man börjar svaja lite i tänkandet, så ska man inte vara rädd för att ta hjälp. Så det är inget att skämmas över egentligen, och behöva prata med någon om olika grejer och få professionell hjälp.
Och ja, de har ju otroligt fina förutsättningar i Malmö, just med att man kan ta den hjälpen.
Jo,
också då.
Jo, absolut.
Inte alla klubbar som har.
Nej.
Om du inte hade varit i Malmö, hade du tagit hjälp utifrån då, tror du? Hade du kommit till den insikten själv?
Det tror jag inte.
Nej.
Faktiskt.
Nej.
Det tror jag inte jag hade gjort. Jag hade hoppats det, men, ja. Men jag tror inte.
Nej. Men då kanske det är bra ändå att en fotbollsspelare liksom, som du idag, ändå kan ge det rådet vidare till unga spelare och ta med sig det och ha det i...
Jo, men det är ju... Det känns ju som det börjar bli mer och mer vanligt nu ändå att folk, eller att fotbollsspelare börjar prata om ja, mående inom fotboll, för det är ju en tuff bransch att vara i. Alltså man måste ju prestera på topp hela tiden. Det är ju ingen som vill stå utanför och titta på. Och spelar man inte så är det ju tufft för de flesta. Och det känns som att det blir mer och mer vanligt nu att fotbollsspelare vågar prata om det. Och det tycker jag är bra.
Om vi tittar på Malmö igen. Var det ett felval att gå dit?
Alltså nu i efterhand så ja, det skulle jag väl säga till mig. Sen fick jag ju lära mig mycket i Malmö. Jag fick träna med väldigt, väldigt bra spelare och bra tränare. Men det är väl klart att gå från en klubb som trillade ur Superettan till Sveriges bästa lag då, kanske var ett stort steg. Så jag hade kanske gjort annorlunda om jag hade fått göra om det idag. Jag hade gjort.
Men Trelleborg,
ja.
Du kom dit och du fick ett nytt hem med en liten annan, en liten annan roll. Hur ser du tillbaka på tiden där? När du fick fast?
Så jag var upp och ner. Det var ju väldigt roligt det året vi spelade i Allsvenskan. Även om det var tufft då. Så första halvan var rolig i alla fall. Sen blev det lite tuffare. Jag hade problem med skador och andra halvan också. Jag tror inte jag var tillgänglig mycket mer än 8 matcher. Det var ju uppehåll efter 11 matcher. Jag tror bara jag spelade en 17 matcher från start det året. Jag hade problem med foten och baksida och lite sånt. Sen första året Superettan var väl också tufft. Eller alltså, det känns som det målas ju alltid upp förväntningar. Alltså nu, det var ju många som lämnade när vi trillade ur Allsvenskan. Men någonstans var det ändå skriverier om att Trelleborg hade ett bra lag. Vi hade väl ett helt okej lag, men vi släppte ju in alldeles för mycket mål. Och ja, men vi klarade väl oss precis det året. Tror vi var det sista omgången som det inte blev något kval på. Och sen gjorde Trelleborg en liten satsning förra året och plockade in bra spelare. Men fick inte det riktigt att klinga för hela laget. Det blev tufft då, förra året också. Alltså, även om det för min del kanske gick helt okej. Alltså, jag spelade jättemycket och gjorde lite poäng och alltså bra ifrån mig i de flesta matcherna. Så det är ändå tufft när det går jobbigt för laget. Det har varit både bra och dåliga år i Trelleborg. Men de sista åren har väl ändå varit tuffa. Men lärorika.
Och du måste ju spela med Alexander Blomqvist där. Mm. Hur liksom var ni kompisar? Var han delaktig när du började prata som giffarna?
Ja, han vi pratade lite innan jag skrev på, och han trivs jättebra uppe. Han hade ju bara positivt att säga. Mm. Och så jag, de senaste åren när jag har mött Sundsvall, så har jag liksom känt att fan, Sundsvall känns som en bra förening och det spelar bra fotboll och det är bra nivå. Mm. Så jag har väl ändå, jag har väl haft lite intresse för att spela i Sundsvall tidigare år också.
Du har velat dit?
Ja, alltså jag har ju suttit under kontrakt, så det har ju inte varit så, men alltså Sundsvalls sätt att spela fotboll på tyckte jag kanske passade mig lite bättre än vad Trelleborgs.
Mm. Jag måste ändå fråga, vi får inte lämna Trelleborg så jävla snabbt, men men som alltså tiden där när du fick komma dit och igen vara ordinarie och få vara en nyckelspelare där du, där du var, vad gjorde du med dig som spelare?
Nej, det är klart, det ger väl självförtroende när man, när man får spela varje match. Och så jag gjorde inte super mycket poäng, men alltså spela på mittfältet, och tror jag gjorde 10 eller 11 poäng då.
Är det poäng du ska göra?
Alltså jag ser över mig som både och egentligen. Alltså det finns väl andra i laget som är bättre än mig på att göra poäng, för att göra mål och assist, men jag ser mig absolut som en spelare som ska vara med och bidra och slå fram fina passningar och avsluta anfall.
Och ja, men giffarna sen då, de kom in i bilden. Hur gick det till? Hur gick övergången till? Här vill vi ha spelet bakom.
jag var i Umeå.
Din flickvän är från Umeå? Ja. Eller fru,
min,
förlåt.
Min fru. Ja. Hon är från Umeå.
Hur länge har ni varit gifta? Förlåt.
Sen 2018. Ja. Vi gifte oss på sommaren innan vi skulle få Leia då, och första dotter.
Snyggt alltså. Ja.
Nej, men vi var i Umeå. Vi hade ju sålt vår lägenhet i Malmö. Just för att vi båda kände att vi ville flytta på oss. Mm. Så vi hade ingenstans att bo just då. Så vi bodde hemma hos dem. Och så pratade jag med min agent då, och så sa han att Urban hade hört av sig. Att de var intresserade. Att han ville ha ett möte. Och jag kände väl direkt att det var superintressant från min sida. Jag känner helt torr i halsen.
Ja, men är det inte fruktansvärt? Vi sitter ju, det kan vi ju berätta för lyssnarna också, att vi sitter med munskydd båda två. Känner du också av det här att du börjar bli snurrig?
Nej, inte snurrig. Nej. Men jag tycker jag blir helt torr i halsen.
Vi kämpar på.
Ja,
vi kämpar på.
När man vill ha ett möte. Och då var ju tanken, för vi hade fortfarande, vi hade alla våra saker hade vi kvar i Malmö. Men i ett magasin där. Så då hade vi bestämt att vi skulle köra tillbaka och bo på hotell i Malmö tills det blev klart. Just för att vi skulle få med oss våra grejer lite enklare sen. Så då försökte vi få in ett möte på vägen ner, men det blev inte riktigt rätt. Så alltså, det är en lång bit att köra. Och med ett barn hade vi ju då. Men en fru som är höggravid och en hund också, så passade kanske inte jättebra.
Vi tog det i bil också.
Vi försökte få till ett möte personligen, men det gick inte. Så vi kom till Malmö, så pratade jag med Urban över telefon och vi tyckte båda att det kändes bra. Sen kopplade han ihop mig med Henrik. Han presenterade hans sätt, hur han ser på mig som fotbollsspelare och vad han tycker och vad han såg att jag hade för roll och vad jag kunde tillföra i laget. Och där stämde väl överens med vad jag tyckte också. Sen var det inte mycket mer.
Vad var det då? Vad var det han presenterade för dig?
Alltså jag, senaste två säsongerna i Trelleborg har jag spelat yttermittfältare. Och jag ser mig själv som en central spelare. Och han tycker att jag ska spela som en typ nummer åtta, kallar man det.
Ja.
Så en spelare som är med överallt på banan egentligen. Och det tyckte jag också.
Precis, det är lite, vad ska man säga, det är lite box to box nästan, eller?
Jag skulle vilja säga att alltså, som fotbollsspelare så springer väl mycket och ja, box to box. Vill vara med överallt.
Ja. Det är också en lyssnarfråga då, runt det här och just rollen du har. Från Anders Lindqvist. Känner du att du har fått komma till rätt i nuvarande spelsystem? Och han frågar också, kan du berätta om din roll på planen och hur det går att komma in i det?
Alltså det är ju, det har ju ändå varit en liten omställning. Det har det ju varit. Sen är jag ju van vid att spela central mittfältare. Alltså det tycker jag inte är något problem. Men spelsystemet har kanske varit lite annorlunda. Och det tog några matcher. Men jag tycker väl själv att jag har kommit in i min roll helt okej. Det är klart att det kan bli bättre. Men jag tycker ändå att jag har kommit in i den helt okej.
Och ja, hur är det spelsystemet att anpassa sig till? Hur är sättet att spela, tycker du?
Så det är lite annan fotboll här också än vad det var i Trelleborg. Så nu försöker vi försöker ju spela mycket mer än vad vi försökte göra i Trelleborg. Och bara det är ju en omställning. inte för, alltså jag har alltid varit en spelare som vill spela fotboll. Och det är väl så jag har blivit skolad från första början också. Men jag vet inte, alltså. Nej, jag vet faktiskt inte vad jag ska svara.
Nej, det ger sig. Det kommer väl kanske.
Ja. Yeah.
Helt enkelt. Yeah. Det har ju varit en omställning för spelarna här också i sättet man vill förändra sig på nu från det här possession till att också lägga till dimensionen med
lite mer rakare.
Ja, och en högre press. Hur tycker du att det är?
Så jag tycker det är bra så som vi spelar nu, att man ska variera, att man kanske ska vara för naiv, för de flesta lagen läser ju på rätt bra, scoutar sina motståndare väldigt mycket, om de vet att vi liksom kommer att försöka spela så till varje pris, så kan man bli straffad, och Sundsvall har väl blivit straffade tidigare år på just det. Så jag tror det gäller att ha en balans. Jag tycker inte att man bara ska skicka, utan man ska alltid ha en tanke med bollen man spelar. Men det måste inte alltid vara en kortpassning. Försvarsspelet tycker jag är bra nu, att man går i press och försöker ta bollen. Alltså försöker vinna den så nära deras mål som möjligt. Det blir mycket enklare att spela fotboll nu.
Och Henke och Brian som tränare, hur tycker du att de är?
Jag tycker de är jättebra. Det är hög intensitet på träningarna och de maler på mycket och ställer höga krav, vilket jag gillar. Jag tycker de är bra.
Ja. Vilka tränare har varit störst och viktigast för dig under karriären?
Det känns som man har haft så många tränare som har fått avgå.
Ja. Det är ju helt sanslöst också att du, jag menar, du är bara 24.
Uh-huh.
Du var 23 i förrgår. Och har hållit på seniornivå sedan 2012.
Ja, det är några år nu.
Ja.
Men alltså, min pappa har ju, alltså, fotbollsmässigt så har ju han varit med väldigt, väldigt länge. Sen, alltså i Malmö kan jag inte säga att det är någon tränare så, utan det var mer fystränaren Ben Rosen som är i Köpenhamn. Han hjälpte mig att förstå liksom att man inte bara kan träna, utan man måste träna på rätt sätt, man måste äta rätt saker, man måste vara noggrann med mycket mer än att bara träna. Och sen, ja, nej, annars kan jag inte säga mycket mer.
Är du, liksom, lever du ganska strikt?
Jag är inte lika strikt nu som jag var innan. Innan var det egentligen sjukt. Då släppte jag inte på någonting.
Nej.
Men på något sätt tycker jag att man måste hitta en balans också. För alltså när jag var, det var det året som vi spelade i Allsvenskan, som jag var strikt, eller väldigt, väldigt strikt. Och när det gick bra så var det inga problem. Men när det började gå neråt och det inte gick lika bra, då började man liksom försöka hitta fel i allting. Så det är klart, alltså jag tänker på vad jag äter, jag stoppar inte in mig skit hela tiden och sådana grejer, men jag är inte strikt på det sättet att jag inte kan äta någonting. Sen är det inte så att jag sitter och trycker in mig en massa skit dagen innan match eller två dagar innan match eller något sånt, utan det blir ofta efter matchen.
Ja, och ja, det är en till lyssnarfråga. Anders Lindqvist igen undrar hur är spelglädjen inom laget? Jag vet inte vad är spelglädje? Det är också en fråga.
Men jag tycker den är bra. Alltså, spelglädjen, alltså,
jag tror det är också, det är liksom som en följdfråga. Det är en dubbelpipig fråga. Känner ni någon press att gå upp nu när det pratas mycket om det?
Så det finns väl ingen mening att känna någon press, tycker jag inte. Så man går ut på fotbollsplanen varje dag för att göra sitt bästa. Och ibland har man inte sin bästa dag. Och ibland så har inte laget sin bästa dag. Men man går ju alltid ut för att vinna matcher, vilken match den är, och man går alltid ut för att utvecklas och ja, som jag sa, gör sitt bästa. Sen får vi se efter 30 omgångar vad det landar i.
Om man tittar på sidan av planen, vem är du då?
Ja, jag är väl en lugn kille. Ja, alltså, jag gör inte jättemycket. Jag är mycket med mina barn och min fru. Nej, jag vet inte. Ja,
och alltså, lever familjepappalivet.
Ja, men typ skulle jag säga.
Men ni måste ju ha, med tanke då på att ni har två barn och ni är fortfarande väldigt unga, liksom. Men ni är också gifta från att ni var 20.
Ja, 21.
Ni måste ju ha träffats ganska unga, tänker jag. Hur träffades ni?
Första gången vi fick kontakt var vi 13.
Är det sant?
Ja, men vi blev inte tillsammans då. Nej. Utan det var det. En kompis till mig, Nelly, spelar fotboll själv. Ja. Så hade hon varit på Gotia och träffat den här killen då. Och så hade de haft kontakt. Och så var jag hos honom en gång då, så visade han liksom henne på Facebook. Och så tyckte jag, shit vad snygg hon var. Så då lade jag till henne på Facebook. Och sen började vi prata. Och sen var vi vänner i några år. Alltså, det är ju svårt när man är så unga och kanske inleda något när man bor 120 mil från varandra.
Ja.
Jag tror inte våra föräldrar hade tillåtit det heller.
Nej.
Men vi höll väl kontakten i princip hela tiden. Vi var väldigt bra vänner. Till sommaren. Vad blev det? 20... Jag var 18 i alla fall.
Ja. Och du då, född 97. Så får lyssnarna räkna ihop.
Ja, exakt. Jag född 97. Så på sommaren då så träffades vi. Och då, så vi har egentligen alltid haft en liten extra grej för varandra. Ja. Men det har vi kanske varit för tidigt. Och så åkte jag upp till Umeå när jag var ledig på sommaren. Och så var jag där i en vecka och sen...
Sen blev det. Det är ju, ja men det är ju fantastiskt, det är ju fint.
Och ja, absolut.
Hon har ju varit med dig under en del liksom fotbollsår också så där. Vad har hon haft för betydelse för dig?
Hon har ju betytt väldigt mycket. Hon har ju alltid stöttat i allting. Har jag velat träna extra så är det inga problem med att göra det. Och har jag tränat för mycket så är det kanske hon som har varit bra. Liksom, mm. Att det är dags att ta det lite lugnt nu. Mm. Och sen så... Alltså nu när man har barn så tar ju hon ett väldigt stort lass. Mm. När det kommer till att jag får sova ordentligt och... Ja, och mat och allting också. Alltså hon har alltid varit där och stöttat. Hon var ju där när jag skadade mig med knäet och körde mig till operationen och körde mig hem och körde mig till rehab och körde mig överallt egentligen. Mm. Så hon har ju betytt väldigt mycket.
Mm. Och i familjelivet, att bli pappa och bli ung pappa, vad har det gjort med dig?
Som det känns, man växer ju väldigt mycket som person. Helt plötsligt så är det ju inte bara en själv man ska ta hand om. Utan det är ju en liten tid som behöver hjälp och uppmärksamhet och kärlek. Så man växer ju enormt. Eller jag gjorde det i alla fall. Som person när man får barn.
Mm. På vilka plan växte du?
Man mognar väl till, tar mer ansvar.
Men kontakten med familj nu då? Ni har ju varken Umeå eller Malmö riktigt runt knuten.
Nej.
Hur upplever du det?
Så det är nu har det ju blivit som det har blivit i mig corona, så har man inte träffat så mycket som man kanske gjort tidigare. Så man kanske vant sig lite vid att inte träffas som man gjorde innan.
Mm.
Men det är det som är turen, är att det finns ju FaceTime, så liksom vill man prata varje dag så kan man ju prata varje dag.
Mm.
Och för norrlänningarna här uppe så är ju 2,5 timmar inga problem.
Nej.
Så de kan ju sätta sig i bilen och köra.
Ja.
Alltså nu när jag... De kom i söndags och överraskade med tårta med mig fyllde. Då körde de hit över dagen. Kom och fika och käka middag och sen körde de hem.
Ja, det är ganska tappert.
Ja, det är det verkligen. Det tror jag inte att det är många söder om som hade gjort.
Nej. Ja, och vi har snackat i drygt en timme.
Mm.
Så vi ska väl börja runda av. Men jag vill också fråga, så där, du har ju gått igenom mycket, mycket, allt från liksom att det har gått spikrakt uppåt till att det har gått åt andra hållet med skador och tuffa klubbadresser och konkurrens. Och vad är sista klivet nu för att du ska få bli och få etablera dig på ännu nästa nivå? Vad är det som behövs?
Alltså jag tycker väl egentligen att jag har hittat en bra balans i det jag gör nu.
Det är inte så jäkla dumt att vara i Superettan heller.
Nej, absolut inte. Det tycker jag inte. Alltså jag tycker att jag spelar på en bra nivå. Sen är det ju klart att alltså man siktar ju alltid på att bli bättre. Det är en av grejen med fotboll är att man vill bli så bra som man kan bli. Och jag vet ju att jag har väldigt mycket i mig. Och att jag kan bli mycket bättre än vad jag är. Men jag tror att jag ska fortsätta jobba som jag gör och fokusera på Sundsvall. Försöka hjälpa till så att vi tar klivet upp i Allsvenskan.
Mm. Ja, Det finns en stad här runt omkring som inte skulle säga nej.
Nej, det förstår jag. Förstår jag.
Ja. Hur tycker du att det här har varit?
Det har varit kul. Ja. Jättekul.
Vad har vi missat att fråga?
Jag tror inte du har missat något egentligen. Nej.
Har vi tömt dig?
Ja, nu är jag tömt. Jag brukar inte prata jättemycket. Eller jag brukar inte ha jättemycket att säga. Men jag har ställt ett par frågor.
Ja. Bra. Jag tycker vi har det som slutord. Lite beröm till mig.
Ja.
Och så säger vi stopp där och ta hand om dig.
Ja, detsamma.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.